Vår sommarserie Det rara Skåne tar oss denna vecka till Stenshuvuds nationalpark på den skånska ostkusten. Den lilla, i dubbel bemärkelse rara, hasselmusen är parkens symbol, och inne i utställningen på Naturum vid huvudentrén finns information om musen och modeller av dess bon. Men att få syn på musen i levande livet ute i skogen är betydligt svårare. Det berättar Naturumföreståndare Line Persson medan hon visar vägen till ett snår med taggiga björnbärsbuskar.
Det är ju så att hasselmusen är aktiv främst om natten. Och den bygger sina bo i riktigt snoriga snår. Och därför kan det också vara svårt att komma till och se, titta efter dem. Alltså.
Hur många hasselmöss har du sett?
Ingen.
Du har varit här hur länge?
14 år. Jag har sett bara på fotografi och i böcker, tyvärr. Men man kan göra så att man går ut och letar efter bo om man tar sig den tiden. Och sen får man i så fall lurpassa, ligga på natten eller sitta på natten och se om man har tur och få syn på någon. Så det känns ju lite knasigt, men jag ger inte upp hoppet ännu, det gör jag inte.
Är det här ett ställe där en hasselmus skulle kunna tänkas bo?
Ja, det är det. Här har faktiskt en kollega till mig fotograferat en hasselmus. Det var på förmiddagen, så den här hasselmusen var ute på lite fel tid, men helt rätt för den här killen som fotograferade den. Och det var precis i de här snåren där vi står med björnbärssnår. Och, ja, allmänt man ser att det har blivit en så här succession. Man har den låga vegetationen som går över i en högre vegetation och mycket snår som får vara i fred.
Ja, björnbär är ju inte något som man går in i så där väldigt gärna.
Nej, det är sant.
Men du, här finns en bild på hasselmusen. Mm. En skylt som man kan beskriva hur den ser ut i alla fall.
Precis. Hasselmusen är ju nästan lite sandfärgad eller lite ljusare brun än vad man är van att se på möss, färgen på möss. Sen är ju svansen lite tjockare och yvigare så att säga. Och lite längre också. Lite spetsigare nos och stora ögon. Man upplever det som väldigt stora ögon. Mycket söt.
Pepparkornsögon.
Precis.
Och att svansen är lite lurvig gör ju att den ser gulligare ut än en mus som har naken svans.
Precis, det är sant. Och den använder ju svansen mycket att styra med och hålla balansen och när den klättrar i snåren.
Hur stor är den då?
Ja, den är ju mellan 5 och 7 centimeter. Kan ju variera lite grann. Men den är rätt så liten mus, får man säga.
Och så tillkommer svansen då?
Ja, så tillkommer svansen förstås. Mm.
Den bor här då bland björnbären. Är det sånt den äter också? Eller?
Precis. Den gillar ju nötter och bär, precis som andra typer av möss. Och den kan även ta sig en insekt ibland, om den är sugen på det.
Men om man då inte får se hasselmusen när man kommer hit, vad kan man räkna med att få se för djur då?
Alltså det allra vanligaste är ju naturligtvis fåglarna som är ständigt närvarande. Sen får man ju ha lite tur, och speciellt om man är ute och går och är lite tyst, så kan man ju också ha chansen att se både rådjur och våran sandödla som också är lite rar. Inte lika rar i dubbel bemärkelse, men rar så tillvida att den är ganska sällsynt. Vi har ju också grävling och räv och de typerna av lite större djur. Men de ser man ju sällan på dagen när man är här och när det är mycket folk och sådär.
Men vad är det som är det viktigaste med nationalparken? Är det då den här ganska vildvuxna skogen eller är det djuren? Eller?
Det är ju en kombination av alltihopa, och dessutom har vi ju kulturen som kommer in. Eftersom området är ett område som har blivit eller varit brukat av människor i väldigt många år, så ger det också spår i parken med de olika naturtyperna. Vissa områden har varit brukade, man har odlat, och vissa områden har man använt skog, huggit ner och använt som ved och ja, foder till djur och så vidare. Bakom oss här ute på den så kallade Ljungheden så finns det en hällkista från 2000 före Kristus. Så då vet man ju att folk har varit i området under en väldigt lång tid. Så därför finns det också en skötselplan för området som Naturvårdsverket har upprättat. Där man har tagit hänsyn till de olika delarna i parken. Och ut efter det försöker vi att sköta om området med hjälp av vår förvaltning som har naturvårdare ute och ser till att allting funkar.
Så det är inte så att skogen bara får växa som den vill?
Nej, vissa delar får göra det, men det beror också mycket på grund av att man, alltså pengar, ekonomi, att det finns inte medel för att kanske göra allt man vill, utan man får ta de viktigaste områden. Sen har vi också mycket betesdjur i parken för att hålla området öppet som det var en gång på 1600-1700-talet. Så att mycket av den avenbokskogen som man ser när man går igenom framförallt upp till Stenshuvud, den är ju inte mer än knappt 100 år gammal. Så i och med att man tog bort betesdjuren på 1900-talet så växte det igen. Så nu försöker man att återskapa gläntor och plocka in betesdjur och se till att så många växter och djur som möjligt ska trivas på den här lilla ytan.
Men att det växte igen, det måste ha gjort hasselmusen glad då?
Ja, både och. Den är ju lite speciell så också att det får inte bli för stökigt heller, utan den vill gärna ha lite gångar där den kan vandra och hitta sin hassel då, som man hör på namnet. Och blir det för snårigt så trivs de inte heller. Så det optimala är ett lagom snårigt snår med lite gångar som kanske betesdjuren har hjälpt till att skapa. Och, så att den har både öppet och stängt och så lugn och ro.
Men letar ni aktivt efter bon eller stör man musen då? Om man nu skulle våga sig in i de här björnbärssnåren och kolla.
Ja, precis. Lite försiktig kan man ju förstås vara. Men vi har personer som jobbar med det här som är ute och inventerar hasselmus, som man säger, och räknar faktiskt de som finns och letar efter bo. Plus att man sätter upp speciella hasselmusholkar. Ja, det är som en liten holk, fast den är som en stängd holk så att musen går in på baksidan på holken. Det låter roligt. Så att man kan se om hasselmusen finns i området och så går man då och inventerar de här holkarna och ser efter hur många, om där finns då hasselmus.
Hasselmusens kompis då, sandödlan, de kanske inte är kompisar.
inte jättekompisar, men de får ju bo på samma område vare sig de vill eller ej.
Men den trivs inte här där vi står, det är alltså en massa gräs och björnbär och sådär.
Man kan ju hitta dem på fler ställen än man tror faktiskt, men just sandödlan gillar ju öppen och rätt så torr miljö och där det är varmt. Men även inne i skogen ibland, på att de ligger och solar på skogsstigarna där, alltså som blir solexponerade, så kan man ha tur att se. Honan är brun och hannen är framförallt på våren när det är lektid väldigt nästan fluorescerande grön. Så att han sticker verkligen ut och är jättetjusig.
Jag såg också på väg hit en del sniglar som såg misstänkt lika ut som mördarsniglar.
Ja, precis. De blir ju vanligare och vanligare även i parken. Nu har man ju inte gjort någon direkt undersökning om de ställer till något eller inte. Eller om de konkurrerar ut vår egen skogssnigel. För det har ju också varit diskussioner kring det. Jag kan ju bara helt personligen säga att jag tycker man ser färre svarta skogssniglar nu än vad man gjorde för ett tiotal år sedan. Men det behöver ju inte bero på det. Det får man ha någon expert som tittar på förstås. Men de är ju väldigt aggressiva i sin framfart, om man säger.
Men så att säga, har ni ihjäl dem när ni ser dem i parken eller är de också fredade?
Ja, de får vara fredade här. Det får de. Det är ju knappt lönt, höll jag på att säga. Det är så många så det hade ju inte gjort någon större skillnad, skulle jag tro. Det är nästan en omöjlig uppgift.
Här var en
skogssnigel faktiskt som vi lyckades undvika trampa på. Jag tycker de är ganska fina faktiskt.
Ja, de är väldigt lik mördarsniglarna fast de här är helsvarta då.
Precis. Precis. Skogssniglarna kan ju också variera lite grann i färgen, men Oftast är de ju svarta eller mörkt, mörkt bruna.
Du sa att de hade minskat. Kan det bero då också på mördarsniglarna att folk slår ihjäl skogssniglar och tror att det är mördarsniglar?
Jag tror att det kan hända relativt ofta. För så fort man ser en snigel nu så kanske man blir bara så att oj, där är en mördarsnigel och så knipper vi ihjäl den. Så att man vet inte, det är en rätt så ny företeelse med den här massinvandringen. Ja. Vi har ju också, apropå den här lilla, eller rätt så stora skalbaggen, bokskogslöparen.
Som inte är en ekoxe?
Nej, en jordlöpare som är också en ganska ovanlig skalbagge som inte finns på så hemskt många platser i Skåne. Men den kan man stöta på, speciellt i såna gamla bokbackar där den trivs. Och jag tycker det är jättetrevligt när man springer på en sådan. Det händer inte allt för ofta det heller, men de är väldigt tjusiga och de blir ju stora. Jag vet inte vad man kan säga, en 5, 6, 7 centimeter. Mm. Glänsande och vackra.
Men då ska det vara bokskog, men det är väldigt blandad lövskog här.
Ja, det är det. Det är som jag sa att på 1800-talet var det ju stor vedbrist i området och då tog man väldigt mycket bok och överhuvudtaget trädslag som fanns i parken och använde och eldade med. Eken lät man bli för den var kronans på den tiden. Så det var stränga straff om man skulle ge sig på den. Och boken var man ju rädd om på grund av bokollonen bland annat. För man hade sina grisar på bete här också, apropå djur. Och fettade upp dem när bokollonen föll. Så att därför har vi nu en del bok- och ekjättar som står inkilade kan man säga bland mycket annan växtlighet som har kommit upp. Och just där vi står ser man rätt mycket hassel faktiskt, de här lite pinnigare träden. Det är hassel och så har vi då avenboken som kom upp som jag sa när man tog bort betesdjuren på 40-talet. Så den har legat latent i marken och boskapen har betat ner den. Och sen när de försvann så tyckte avenboken att nu är det vår tid. Så.
Och avenbok ser man egentligen bara som häckar, att de är jätteträd som här har man aldrig tänkt sig.
Nej, precis. Och vissa av dem har ju bättre förutsättningar som det vi står bredvid här, som en gång då har varit lite mer ljust och öppet. Så den har blivit riktigt maffig.
Här innanför går det kossor antar jag.
Ja, det gör det. Ja. Mm. Är det okej?
Okay? Ja, det är okej. Okay. Man går över en sån här stätta som vi kallade för i Dalarna. Jag vet inte vad de kallar det här. Ja,
det är ju en trappa, en övergång eller en stätta.
Ja.
Så kommer vi ju in i lite betesmark nu. Och här är ju en sådan plats när man gärna har betesdjur just för att hålla det öppet. Och där har vi ytterligare en skalbagge som trivs bland annat här men också på stigarna upp till berget som är tordyvel. Som är en dyngbagge.
Det låter inte så roligt, tordyvel låter vackrare.
Ja, precis. Ja, det är ju så att den lever gärna på spillning som den rullar ihop till små bollar och använder som föda till sig och sina avkommor.
På den här skylten har vi en ekorre.
Precis.
Han konkurrerar med musen om nätterna.
Ja, han gör ju faktiskt det. Och det är ju lite intressant för man kan titta på nötskalen, hur gnagspåren ser ut. Så kan man utröna vem som har gnagt på vad.
Men kan verkligen den lilla hasselmusen ta sig igenom nötskalen?
Faktiskt, det gör den. Och det är ju favoritfödan tillsammans med bär i de här taggiga, snåriga buskarna som den gärna lever.
Men som besökare får man förstås inte plocka nötter?
Det är ju lite speciellt med det där. För att i de gamla landskapslagarna så fanns det ju lite olika mått på hur man fick lov att bete sig med nötter. För att det var ju inte varmans egendom. Men då hette det... Det stod någonstans att männen fick fylla sin hatt upp till brättets rand eller en vante full med nötter. Så att det är svårt idag, eftersom vi inte har några nya lagar kring det här direkt, så får man väl kanske säga att detta fortfarande gäller till husbehov. Mm. För annars är det ju så att nötter och bär och svamp får man lov att plocka i nationalparken.
Det får man göra.
Ja, så det är bara växter och djur som är fridlysta på det viset. Här har vi en tordivel förresten.
Ja, den är, vad kan den vara, 1,5 centimeter, ja. Blank och svart.
Man ska, de har en sån här försvarsmekanism att de, om man petar på dem så kryper de gärna ihop och spelar lite död. Inte denna.
Nej, men den ligger på ryggen i din hand nu och den var väldigt blå och fin på magen.
Precis, det var det jag tänkte visa dig. Och sen är de ganska mästerliga på att vända sig om du ser. Mm. Det tar inte så lång tid så har han kämpat sig runt. Och så har de lite hullingar på benen, på fötterna där känner man faktiskt, ja. Om man har dem och promenerar på sig. Jag
kan lägga den där i. Ska vi se om han vänder sig i min hand också.
Ja, kom igen.
Ja, men skynda dig.
Ja. Känner du det att det är lite vass när den går?
Mm. Och sen har han fina antenner också. Som...
Precis. Undrar vad som står på. Annars om man petar på dem på stigen så kan det vara så att de liksom kryper ihop och spelar döda.
Här är ett fältträd.
Ja, precis. Här har vi en stor och vacker bok som har fått stryka med. Det var så att den blev angripen av en svamp som heter jätteticka. Och som långsamt gör att trädet luckras upp inifrån och ruttnar. Och då bedömde nationalparksförvaltningen att faran var så stor för att trädet skulle kunna trilla eller grenar utav det ner på den här stigen som precis är anlagd för att människor ska kunna gå upp till Stens huvudstopp. Så man valde att fälla det. Det känns ju lite tråkigt eftersom det är en av de delar i nationalparken man ska bevara sig, de här stora vidkroniga träden. Men där fick säkerheten för besökarna gå före.
Men nu när den här jätteboken, stubben är ju väl nästan ett par meter i diameter.
Mm.
När den inte står här längre, då är det ju väldigt, väldigt ljust. Då gynnar det väl andra växter?
Ja, brännässlor framförallt.
Ja, kanske inte riktigt var det roligaste.
Nej, alltså det är ju lite på gott och ont det här. För att här inne har vi ju haft en fantastisk lundflora med vitsipper och blåsipper, gulsipper, myskmadra och tandrot och andra sådana här liksom skogsbaserade örter. Och de har ju inte trivts så bra när det här trädet föll. Utan då får man det här uppslaget av sly. Vi har lite al och vi har avenbok och brännässlor tyvärr. Så att det bästa här hade väl kanske varit att röja undan lite och sätta bete på det igen. Så det kanske kommer. Så kommer alltså den här lundfloran tillbaka. Men visst, och man kan ju säga döda träd, död ved är ju jätteviktig för den biologiska mångfalden som det så tjusigt heter. Så att här är säkert många invånare, både skalbaggar och fåglar och andra vedlevande insekter som har hittat ett nytt hem.
Det var en till skalbagge.
Ja, det är också en tordivel.
Ja. Har vi sett 3 djur på den här promenaden?
Ja, det är inte dåligt.
Nej. Ja, jo, vi har sett fjärilar och flugor också.
Ja, det har vi gjort. Och lite fåglar.
Mm.
Ja, man ska vara tidig så har man större chans att se fler sorters djur.
2 tordyvlar och 1 skogssnigel, men inte en endaste hasselmus, hittade alltså naturföreståndare Line Persson och vår reporter Birgitta Fredén på sin promenad i Stens huvuds nationalpark. Bilden på hasselmusen som var ute vid fel tid på dygnet finns på nationalparkens hemsida stenshuvud.se och klicka på djurlivet i vänsterspalten. Nu i sommar har Naturum öppet alla dagar mellan 10 och 18. Och varje dag klockan 13 kan man följa med på 1,5 timmes guidad promenad i parken. Det kostar 25 kronor. Om det känns i mesta laget kan man gå runt hela nationalparken på 15 minuter med guide i utställningen på Naturum klockan 11 och 15. Och det kostar ingenting. Det finns ingen kollektivtrafik till Stenshuvud. Närmaste busslinje är Skåneexpressen 3 som stannar vid Mellby skola, drygt 3 km från Naturum och huvudentrén. Från Kivik till parkens norra ände är det ungefär lika långt.